Hjärtligt välkomna till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som har en hel del att prata om idag faktiskt. Vi ska till att börja med erbjuda er lite engelskspråkig insikt i det senaste kring vad som gäller efter det som hände i Abu Dhabi i höstas, eller i vintras snarare. Det var ju i december, inte så mycket mer än en månad sedan faktiskt, som finalen i Abu Dhabi då, som blev så kontroversiell, slutade. Och vad händer nu? Är vi intresserade av att veta. Så vi har tagit kontakt med vår brittiska kollega Scott Mitchell som normalt är F1-korrespondent på sajten therace.com. Vi ska även komma med ett kortare nyhetssvep, men man vill ju också veta hur livet är för Erik Stenborg. Det ser bra ut tycker jag.
Jo, det var väl härligt att det ser bra ut, och det känns bra också faktiskt. Det är som sagt, det är soligt ute. Säsongen kommer närmare. Om bara, vad är det? Snart kommer vi få se lite racing igen genom lite Daytona 24 hours, och snart kommer IndyCar och sen kommer Formel 1.
Ska vi kan väl småavslöja det, att vi kommer att sända Daytona 24 timmars. Jag vet inte om jag har tillåt så gör det, men jag gör det i alla fall. Vi kommer att sända Daytona 24 timmars på Viaplay. Merparten kommer att ligga på Viaplay och V-Sport Motor en del skulle jag gissa. Mm. Så det blir kul. I synnerhet som vi har en skandinavisk vagn med Kevin Magnus och Marcus Eriksson då, tillsammans med även Rasmus Lind och Linus Lundqvist med i startfältet. Så att, det blir spännande. Så, ja, men det ser jag faktiskt fram emot. Sen är det inte så långt bort till IndyCar-premiär. Det är ju bara en månad nu.
Jag vet, det är det som är grejen, att det går ju. Jag låg och faktiskt tänkte på det igår kväll, att så här, bara, nu vore det kul med lite biltävlingar igen. Speciellt när man tänker på den här podden, så här, vad ska vi prata? Nu finns det en del att prata om den här veckan, men det är just så här, att det är så himla stor skillnad att hänga upp det på riktiga bilar, som på en riktig bana. Och, men nu kommer ju det, och Daytona är lite kul. Vi kan väl försöka gå in på det lite närmare när veckan inför det racet kanske.
Men nästa vecka menar du?
Precis, men det som är lite kul med Daytona är ju att det ligger ju helt perfekt. Alltså, ingenting annat pågår. Och därav blir ju fokuset på Daytona, i varje fall i mitt huvud, jättestort.
Mm. Absolut, jag tycker också det är fränt, och vi sände det förra året och vi tyckte att det var roligt att få liksom komma igång med racingen på riktigt allvar, och vi kan ju faktiskt utlova att Marcus Eriksson är med nästa vecka och berättar om sina känslor inför det här. Han är ju inte den kanske mest prioriterade föraren i teamet, så han är beredd på hundtimmarna, de riktigt jobbiga där mitt i natten.
Mm, men någon ska ju göra dem också. Du, det finns också lite mer datum att lägga in i kalendern, och det är de här launch datesen, alltså datumen som teamen kommer släppa deras nya bilar. Egentligen så är det väl egentligen en färgdesign övning mer än en riktig bil, men ändå så kommer bilarna att släppas, så man kan få se vilka färger de har valt och vilka nya sponsorer som är där och så vidare, och det piggar ju upp också.
Visst, men i år är den ju extra intressant. Det går inte att sticka under stol med. Det är helt nya bilar. Det är klart man vill se hur de ser ut, även om det är en datarendering. För jag tror att det kommer att vara så för många, och det kommer vi till alldeles strax. Men det är självklart så att man då får en första, ska vi säga, hint om hur bilen kommer att se ut. Jag läste Gary Anderson som gick igenom alla teamen står just nu då, inför kommande säsong. Och han var inne på att det kommer ju vara långt ifrån samma bil som kör första testen i Barcelona som sen kör första racet i Bahrain. Trots att det är bara 3 dagar i Barca och 3 dagar i Bahrains testande, så är det massor av grejer som kommer att hända innan den här bilen tävlar. Och gissa om det kommer att vara brant utveckling på bilen också under pågående säsong.
Mm, förhoppningsvis i alla fall. De datumen som vi har idag tisdag när vi nu spelar in, det är 10 februari, då är Aston Martin först ut. 11 februari, dagen efter alltså, så följer McLaren, och sen så 17 februari så hoppar Ferrari på tåget. Och det där är lite spännande att Aston Martin är först ut, och jag tror att det är en stor fördel att, jag menar, det sätter uppmärksamhetsmässigt att släppa det väldigt tidigt. Jag vet att Sauber, när 2017 tror jag det var, jo det var när det var den här nya looken på bilarna, då var de väldigt angelägna om att släppa sin bil först, och det blev ju också väldigt mycket extra uppmärksamhet runt den bilen, för de var först ett par, tre dagar eller någonting sånt. Så då fick man en känsla av att okej, men det är så här de kommer se ut. Och grejen är att nu har ju Formel 1 börjat släppa lite så här mockups på så här. De har tagit den här modellbilen som alla har sett 100 gånger nu, och sen så har de satt årets färg eller 2021 års färg på dem. Och då tycker jag att de ser rätt. Det ser lite tråkigt ut när man ser dem på en lång rad, för att alla ser exakt likadana ut. Och jag tror väl att det kommer finnas väldigt mycket likheter mellan bilarna, såklart, som det ofta gör idag då när reglementerna är så tajta. Så det är svårt att liksom sväva ut helt och fullt. Men samtidigt så kommer det ju vara skillnader mellan bilarna, och det gör en stor skillnad i mitt huvud.
Mm, ingen tvekan om den saken. Det ska bli sjukt spännande att få se de här bilarna. Och jag tror att den här säsongen, oavsett det vi kommer att prata om senare då, den här kontroversen efter finalen förra året, så ser många fram emot den. Och jag har sagt det förr och jag säger det igen, jag tror att kontroversen i vintras med finalracets avslutning hela den grejen är over and done with för den stora merparten av alla som siktar på nästa säsong och är sugna på att se nästa säsong. Jag får massor med meddelanden från folk som håller på att boka resor och hela den grejen. De är sugna på Formel 1 igen, och man vill liksom inte, man vill inte rulla runt för mycket i det där gamla, va? Men det finns ju fortfarande saker att reda ut, vilket vi ska prata om en liten stund. Men innan vi gör det, Erik, så kan vi konstatera då att på sedvanligt vis så flyter ju inte allting på till 100% för alla team, utan det är ju små farthinder på vägen.
Mm. Vi har ju nåtts av good authority uppgifter om att åtminstone två team, och det som har väl nämnts i dem i det då är att det är Haas, Aston Martin som är riktigt sena med sin bil, och men att det där på något sätt då kanske inte handlar om just att det är de två som är senare än andra, utan alla är verkligen på håret att bli klara nu till Barcelona med sina nya bilar. Men då vill jag lägga till då att även om det inte är Haas och Aston Martin som har jobbar någon annan, så kommer någon att släpa. Någon kommer vara sist klar med sin bil. Och det kan ju få ganska stora konsekvenser.
Det roliga var att Haas var ju först med att kraschtesta sitt nya chassi, men de har inget chassi just nu. Är det senaste jag har. Det finns helt enkelt ingen bil att bygga ihop. Och det är ju ett problem. Vi har ju sett några göra seatfits, till exempel. McLaren visade ju lite bilder på deras nära duett när de gjorde seatfit. Och man såg små detaljer. Så de har ju någonting att jobba med, så att säga, i det avseendet. Och jobbar då för Haas som inte har kommit så långt i processen ännu för deras del. Då. Aston Martin har ju inte bara att bygga en ny bil. De har ju dessutom alltihopa här kvar med sin nya fabrik. Det är massor som pågår inom Aston Martin. Jag tror inte vi ska ha för stora förhoppningar på Aston Martin just 2022. Men de håller ju helt klart på att rusta för någonting framöver. Som jag känner i alla fall.
Verkligen. Och kanske inte minst då när just den där, när man tittar på Alpine. Om vi hoppar in i den punkten så kan vi komma tillbaka till lite att implikationerna med att vara sen klar med sin bil, så är det ju så att Martin Budkowski och Alain Prost har då kommit ut i veckan att de kommer lämna Alpine med omedelbar verkan, och istället då så har det också kommit ut då att Ottmar Szafnauer lämnar Aston Martin, och han är sannolikt på väg till Alpine tillsammans med en av Aston Martins sponsorer, alltså BVT. Det är ju lite spännande ändå, för det här har ju funnits rykten om det här under ganska lång tid.
Ja, läser man lite då mellan raderna, vilket man alltid försöker, eller jag försöker i alla fall, och så tänker jag då att det rykten om Ottmar till Alpine, de dök upp redan i höstas i slutet på säsongen. Jag har en känsla av att den processen med att få honom till Alpine har pågått ett tag. Kanske då tillsammans med att initierade sponsorsamtal har pågått parallellt då med BVT då, som Ottmar Szafnauer uppenbart har stark anknytning till då efter åren tillsammans med Force India då, som sedermera blev Racing Point och numera Aston Martin. Så att jag tror inte att det är så att Ottmar Szafnauer bara så här hastigt och lustigt fick sparken, utan hans kontrakt tog slut eller gick ut efter den här säsongen, och han har ju naturligtvis vetat om det och parallellt tittat lite grann på hur hans framtid ska komma att se ut, och samtidigt har då Alpin kollat igenom sin organisation, och där har vi hört att Marcin Budkowski inte kanske är så omtyckt som många har trott och varit ganska omöjlig på många sätt, och därför så blev hans fortsättning i teamet omöjlig. Samtidigt hör vi då om deras konsult Alain Prost, som också då var lite missnöjd över hur det meddelades att han skulle lämna teamet och hur det gick till, så att säga, då, och har blivit intervjuad i franska L'Équipe nu, där han tycker massor med saker och kastar gurkor upp både höger och vänster. Kanske att Alain Prost var en supporter till Budkowski. Skulle vi kunna tänka oss det?
Då kan det vara.
Om vi lägger pusselbitarna lite grann, så är det de två som ryker och inkommer Otmar Safanauer istället. Och så skulle det kunna bli. Samtidigt så vet vi ju att Aston Martin då väldigt snabbt har ersatt Otmar med Mike Krack. Som har bakgrund då i Porsches LMP1-program, jobbade ihop med Andreas Seidel bland annat, har varit i Sauber. Han har inte varit, när man ser honom på bild så kan jag liksom kan, ja men honom kommer jag ihåg. Men inte så att hans ansikte syns jämnt och ständigt. Men han har en stamtavla, han har en CV som är starkt. Och varför skulle man plocka in honom så snabbt om inte de i Aston Martin alltså vetat om att den här luckan skulle finnas? Så att bara för att det här kom ut lite plötsligt där efter nyåret, så tror inte jag att det har varit någon snabb process, utan det här är saker som har pågått under tid. Och jag tror inte heller att det är nödvändigtvis är så att Lawrence Stroll och Otmar Safanauer inte är överens längre. Men det kan ju vara så att Otmar Safanauer inte tycker det är så roligt att jobba i det teamet längre och vill gå vidare i livet, så att säga.
Ja, men det vet vi väldigt lite om, men det är ändå kul att skaka om lite grann på den här marknaden. Och då, jag menar, det är ju fortfarande en extremt viktig roll i ett Formel 1-team att leda det där, såklart då. Så det är spännande att det pågår lite silly season runt omkring nu när förar silly season är över sedan länge. Visst. Men då tänker jag på det här med sena bilar återigen då, när vi kommer tillbaka dit, att då, när vi nu vet att Aston Martin sannolikt då har lite problem att bli klara med sin bil, och de har ändå då den här launchdaten på 10 februari. Det är ju, som du tidigare sa, ett väldigt tydligt tecken på att det vi ser där den 10 februari är inte någonting annat än en mock-up på den bilen som de ska köra med senare under året.
Nej, utan det hänger ihop då med att de kommer aldrig att prioritera lanseringen. Och det är väl därför jag tycker alltid att de här lanseringarna borde vara istället i Barcelona. Rulla ut dem i depån och det där behöver vi inte dra igen. Det har jag sagt så många gånger tidigare. Att jag, som VRC, var det någon som upplyste mig om gör. Där de har en officiell lansering av alla team och bilar och förare och hela den grejen. Och så får alla tillgång till dem under en dag, och så når man ut till den stora massan. Formel 1 är inte riktigt där ännu, men kanske kommer dit. Jag vet inte. Är det något annat, känner du, som har hänt på sistone?
Nej, men det är väl vissa rykten. Det finns fortfarande rykten kvar runt Jean Todts vara eller icke vara i någon form av roll hos Ferrari. Det finns även rykten om att en viss Cyril Abiteboul är på väg från, han lämnade ju Alpine, Renault tidigare, och att han nu skulle vara på väg in i någon form hos Red Bull, vilket är lite spännande, för att om det var några antagonister innan den här situationen mellan Christian Horner och Toto Wolff blossade upp rejält, så var det ju, om det fanns några fiender i F1-depån, så var det Christian Horner och Cyril Abiteboul. Så det vore ju lustigt om de två hamnade i samma stall.
Vad säger man? Ödets ironi.
Mm. Ja, det är ju rykten, ska man tillägga då, men de florerar i alla fall, så då är det väl dags att, då är det väl på sin plats att nämna dem.
Visst är det det. Det som också har pågått i veckan är ju, det har väl ingen missat, där med Novak Djokovic som inte fick vara i Australien och var tvungen att åka hem igen och till slut. Och det, jag är oroad över Australiens Grand Prix faktiskt. Nu är inte jag någon epidemiolog på några vägar, men jag bara, baserat på hur det har sett ut de här två senaste åren, så känner inte jag mig helt säker på att Australiens Grand Prix blir av. Nu vet jag att det finns de som pekar på att det är bättre förberett med Formel 1, och där är det definitivt så att ingen kommer ovaccinerad till landet heller, och då får man ju sitt visa och då kan man köra hela den biten. Va? Så att, men jag tänker på hela situationen i Australien och hur noja de har varit genom hela den här pandemin, så känns det inte bergsäkert ännu. För de behöver ju sin publik för att kunna genomföra arrangemanget.
Precis. Sen så är det väl en liten positiv aspekt i det där då, att de har ändå skjutit på, det är inte premiären i Australien som det normalt sett har varit, utan det är senare i slutet av april, va? Som
de ska köra race Australien. Race 3 är det. Ja. Och det är ju förmodligen med avsikt, just med anledning av pandemin, som de har hamnat där i kalendern då, snarare än i november där de skulle ha kört i år då.
Precis.
Eller förra året.
Exakt, och då, jag tror ändå att så här, min magkänsla runt det här är att det kan hända ganska mycket med den här omikron fram tills att vi är i Bahrain och även i Australien. Men vad mitt senaste scoop, det är inte ett scoop utan min senaste information, är att F1-säsongen i minsta fall kommer inledas med samma typ av restriktioner som vi haft de senaste 2 åren, med lite förra bubblor och zoner och orangea zoner och röda zoner och allt vad det är. Munskyddskrav och så vidare. Så att det, jag tror att Formel 1 tar ju, även om vissa länder då skulle vara, det fanns ju vissa avarter faktiskt under 2021 i slutet där, att det var vissa ställen hade publik, vissa hade inte lika hårda munskyddskrav, det var olika inreseregler och sånt där, men jag förstår då att Formel 1 kommer åtminstone inleda säsongen med sina egna restriktioner, vilket då skulle underlätta om de ligger liksom över Australiens Grand Prix eller Australiens eller Melbournes regler, så kommer de kunna lösa det då. Men sen så finns det ju klara inreseregler och sånt där, så att om det är någon i stallet så som inte är vaccinerad, ja, men den får ju hoppa över det racet i så fall då. Så jag tror ändå att man skulle kunna lösa det så, såvida att de kan anordna ett sportevenemang. Men om man tittar nu på Australian Open till exempel, som är på väg att starta i Melbourne, så kan de åtminstone genomföra det, då bör de kunna genomföra ett australiensiskt Grand Prix. Men som du säger, det bygger på att det kommer publik.
Då ska vi ta och byta ämne faktiskt. Vi ska grotta ner oss lite grann i den här rätt otrevliga historien med det som hände i Abu Dhabi och avslutningen på fjolårssäsongen, som naturligtvis inte blev bra. Vi behöver inte gå in på det i detalj, alla känner till storyn. Men däremot så är det intressant, Erik, att prata om vad som nu komma skall, eller hur?
Mm. Eller det som inte komma skall. Vi vet ju inte så mycket om det där själva i alla fall. Så då har vi tagit in och säger välkommen till Scott Mitchell.
Thank you very much.
That he understands. Scott, you're picking up more and more Swedish. So in 6 months' time, when you may be on the show next time, we'll do it in Swedish, right?
Yeah, I wasn't feeling brave enough this time, but I had an idea of just like, if I've got like a few key points or something to say on arrival, I might just sort of scribble down some notes in advance, and then I could just roll them out casually when you introduce me. But I've chickened out purely because the thing I hate in that situation is then you guys think, oh, okay, he's leaning into this, and then you come back at me for more, and I'm like, förlåt, jag förstår inte. And then that would literally be my contribution to the podcast.
But now I have to ask you, what's your favorite sentence in Swedish?
My favorite sentence, I think it's probably a Swedish idiom. Det är ingen kor på isen.
Det är ingen kor på isen. Ja, den är bra. Den är jättebra. Yeah, den är toppen.
I love it.
There's no cow on the ice.
Yeah, it's brilliant. And then whenever I explain it to English people, they're just like, that's amazing. That's fantastic.
Yeah, well.
So it's I need to good, learn more.
Yeah, well, we'll bring you up to speed over a beer or two.
Okay.
But let's stay serious now and talk about this the aftermaths of what happened in Abu Dhabi. What happened in Abu Dhabi, we all know. We all know that everyone was very, very upset, at least at the Hamilton camp, very, very happy in the Red Bull camp by natural means. But now we also know that Mercedes and Lewis Hamilton wants, and that's what they said also, and what Toto Wolff said in the press release he gave afterwards, that he will hold FIA accountable for what happened, and to withdraw their appeal, He wanted them to do a proper investigation in the whole matter. So, where are we now?
Well, we now know a bit more about what the FIA is doing and the timeline. We're still a little bit light on proper details, which I think is still frustrating for some people, because the whole issue of what happened in Abu Dhabi comes down to sort of trust, integrity, transparency and all this. So when the FIA launched the review, it's welcomed because you think, oh, this is great, we're going to get some answers, and all of this stuff that seemed a bit murky is going to have a light shone on it. And then a month basically passes with no information at all. We got the vaguest possible timeline of we would like to have anything relevant in place by the start of the next season. No information on who's going to be leading it, what they're going to be doing, how they're going to do it, any of this, which is really frustrating, which is why people might have noticed some quite clear messaging briefing coming from the Mercedes camp a little while ago, putting pressure on it, this talk about Lewis not deciding his future until it's all known. I think that's where it came from. I think it was frustration on the Mercedes side. It was like, okay, well, look, we dropped the appeal because you said you were going to do something. It's now been a month. Have you even done anything? But now we've got a little bit more clarity. We know that it's been kick-started, and that apparently the new FIA president, Mohammed Ben Sulayem, has basically made it the number one priority at the FIA. He's kicked off a consultation with all the teams about a lot of issues, not just the Abu Dhabi review, but that's part of it. So there'll be a lot of talking and interviewing, I think, senior team members. I think there'll be discussions or interviews, however, whatever word you want to use, with Michael Massey. I suspect all the stewards, probably other members of race control and senior figures that were there in the room when the decisions happened. But there won't be driver input into this process until a little bit later, because on the 19th of January, as we record this, the plan was for the Sporting Advisory Committee, which is one of many branches in the FIA, and it has the power to recommend rule changes, to be discussed at the F1 Commission, because F1's governance process is just so ludicrously complicated. One item on the agenda has been added specifically regarding the use of the safety car. So I think this will be the vehicle through which the proper discussion about where the problems are and were in the rules and what can be improved come from. From that, there'll be this open consultation with the drivers as well. And it'll all build towards an F1 Commission meeting in February, where the conclusions of the review will be tabled, suggestions will be tabled, and that will be the first real meaningful discussion over what the FIA has found and what needs to be changed for 2022. I suspect we're not going to have concrete information from that until the World Motorsport Council meeting on March 18th, which is 2 days before the Grand Prix, the first race of 2022. But that's sort of the final end point, the total rubber stamping of everything that's going to be enforced. So the teams will probably know a few weeks before that, and it's possible a varying amount of detail might leak out before then.
So much has been said about the findings of this review will be released on March 18th, which is like prior to first practice ahead of the new season. But that doesn't necessarily mean then that the teams or the stakeholders in all of this, the main stakeholders in all of this, doesn't know anything about it. Rather, I mean, they will know before. It's just the public that will know everything at that point.
Yeah, I think it'll be there'll be transparency for a lot of the people involved in the process, but the outward transparency is still going to be lacking, which is frustrating, because again, part of this whole thing is you remember that statement that the World Motorsport Council put out in December, where apparently we all just misunderstood what was happening in Abu Dhabi. There wasn't actually any issue there. And you just think, well, you want this big clarification exercise, but because you've got this such a long-winded process, you're only going to publicly present and announce all the changes 2 days before the first race and the day the season starts and all of this. It feels so late in the day, and I feel like I feel like what it would be sensible would be if the F1 commission meeting in February ends with proper understanding of the FIA review and at least a body of suggested rule changes, I think that needs to come out, end with a joint statement from F1 and the FIA to be really clear to the public so the public know, so that we don't wait until March 18th to know for certain.
But is this a deliberate strategy from the FIA to delay it that long for the public to know what this investigation will bring, just to make sure that the public doesn't have any say, or all the journalists or whatever? It's just a thing for us to accept and move on.
I think it's probably just a legacy of how long-winded and I don't really know the right word, but just sort of sometimes it feels a bit old-fashioned the way F1 does stuff and the way the FIA does stuff independently. And then you combine them together into something as complicated as F1 rulemaking or decision-making, and it seems to become even harder. So I think it's a legacy of those things. And also, you do want the investigation to be carried out fully and properly. It would, we would also be annoyed if the FIA said, right, we want to get this wrapped up within a week, and therefore the investigation is going to last 5 working days. And if you're not around to participate in the investigation, then we just won't include you. So I think there's an element of making sure the investigation lasts as long as it needs to actually be done properly. But then there's a bit of a knock-on effect of just how slow and bureaucratic the process can be.
But I remember a quote from Barack Obama. Are you surprised that I brought up Barack Obama
in this? It's the first time I've been on an F1 podcast where someone is going to quote Barack Obama, so I'm impressed.
But I think this might be the fifth time or something that I do this on this podcast. Good. So
stay,
get used
track
to it.
Now. Stay
anyways,
on track.
He said that like government is like aircraft carrier, and it's not supposed to be able to like just turn completely around. That's the way government is built, because it's not built for, you know, one president shouldn't be allowed to turn things around completely in 4 years. And that's why government can seem like something really stuffy and old-fashioned. Yeah. And it's supposed to be like that. And I think it's kind of the same with the FIA in a sense that it needs to do all these processes. And I'm no fan of like bureaucratic stuff myself, but it's still, I can see the point that they need to do stuff as they do stuff rather than, and that's, I guess, is the problem to begin with, that the decisions on during the Abu Dhabi Grand Prix was not the usual process, it seemed like.
But we have another problem for the FIA, which I think they have been very slow to address, and which is why I think they should have addressed it more quickly, just after the race, because it was clear immediately that this was a big thing that happened in Abu Dhabi. They should have started this investigation immediately, basically. They should have had a plan for it maybe a week after or something. And it's the credibility of the whole federation. I mean, everyone is sort of lacking confidence in that the FIA really can handle the Formula One championship. Can they handle the teams? Can they handle the regulation? Are the regulations good enough? Are they detailed enough? And stuff like that. They have a big problem now with low credibility from the federation towards all the competitors, I guess, but also all the fans around the world.
I think there's been a fading faith in the competency of the FIA for the last couple of years, and I do really dislike pointing fingers, and I would never willingly champion someone to lose their job, but the main thing I think it's important to recognise is that since we lost Charlie Whiting, There's clearly been a decline in the what at least, especially how the teams and drivers feel that F1 is policed and regulated from a sporting point of view and also a technical point of view. Because Charlie just did everything. He was just, he was never going to be replaceable. It was always the world's worst job to follow. It was the F1 equivalent of taking over the Manchester United job when Sir Alex Ferguson retired. And no chance of like proper succession, because obviously, sadly, we lost Charlie in such sad circumstances right on the eve of the Australian Grand Prix. So Michael Massey's come in as race director, and then you've got Nicholas Tombassis, who steps up on the technical side. And they're not fools. You know, they're experienced people who have done a lot of good in a lot of different ways. They know their stuff. But for whatever reason, it's just not worked in a way that's created a lot of confidence among the teams. And this really is something that goes back so far beyond Abu Dhabi. The first proper one I can think of is, and this might sound uncharitable because it was at the start of a pandemic and no one really knew how to handle it, but the Australian Grand Prix in 2020 was a disaster. It was so badly handled from the FIA and F1. It was like they arrived with no contingency plan, even though by that point we were already a couple of weeks into things being pretty problematic. And I think it was like the Wednesday of the race it got upscaled to a pandemic. So it's not like this suddenly came out of nowhere. But it was like F1 were totally unprepared. And we've had lots of different examples. Do you remember the race at Mugello in 2020, the handling of that safety car restart? At least one team went to Massey before the race and said, when you handle the restart, you've got to please handle it carefully, because if you do it, I think the issue there was because you had such a long straight, if the safety car lights went out late, that would mean that the car in front would have no choice but to back the others up to avoid getting mugged down to turn one. But basically, that team was told, no, we will do this the way we see fit, which basically they took to be, we will do this in the way that's most entertaining. And then we all know what happened at that safety car restart. There was a massive pile up because the restart was delayed and delayed and delayed up until the start finish line. And this is all added up in the background to serious question marks over what exactly and how exactly the F1 rules are being enforced.
But are we supposed to blame Michael Massey for the whole thing then? it cooks down to that for me anyway, that people want his head on a plate because he was the stupid fuck that did the thing in Abu Dhabi, and he is the one that's been responsible for many things that have happened. Or is it the regulations he is interpreting in a way which makes it difficult for him to do his job properly, or whatever? What is it? Do you think?
I think Massey's a symptom of a much bigger problem at the FIA in terms of the way the regulations are created, and a bit of a disconnect between whether F1 wants to be, you know, the balance between sport and entertainment. Because there is a balance there. It isn't one or the other. It can't be one or the other. For example, you take what happened in Abu Dhabi, that all boiled down to wanting to end the race under green flag, didn't want to end the race under a safety car. Completely laudable objective, and also completely achievable by following the regulations correctly. But the way that played out, I think Massey didn't handle it brilliantly. I think he could have been a bit more efficient, and then he could have implemented the process more quickly. I think he didn't do that. I think he then panicked slightly and thought, right, how do I achieve this objective of getting the race going? Can I bend the application of the rules? Can I interpret the rules in a way to allow me to achieve this objective? So it's a collective failing. I don't think the regulations are entirely fit for purpose. I think the FIA has got some problems. I think F1 has been pushing it so much from an entertainment point of view that can sometimes take priority. And I think it's legitimate to at least question whether Michael is the best qualified candidate for that. You know, is he the best under pressure? And it's just ended up in this situation where I don't think it's a question now of whether Michael is the cause of all the problems, and sacking him is the solution to all the problems. I don't think it solves everything. But the question is his position tenable now because of everything that's happened and the faith he might have lost from the teams and drivers? I don't think his position is tenable, to be honest. And that goes beyond whether he's the right man for the job or not. It's whether he can actually be kept in the post. And I would be surprised if they keep him on, but that doesn't mean it's a done deal that he would get dropped.
So let's fast forward for 2 months. We're right at the beginning of the Bahrain Grand Prix. What do you think will have changed until then?
Oh, that's a very good question. I suspect we will have a new race director. Or at least a change in the way that race director setup is. If Massey stays, I think there would have to be a change to the structure around him, but I don't know exactly what that would be. And then I think there will be a few specific changes in the rule book. So we know that the priority is to end the race under a green flag where possible. So I think there will need to be something enshrined in the rule book to make that possible. And I think it will be something like in the last percentage of a Grand Prix, if a safety car is required at this point, the race will be red flagged and restarted under these rules. Because this was the problem with what happened in Abu Dhabi. If Massey had thrown a red flag, which is what I thought was the sensible and fair solution, and I think a lot of people thought was good as well, that would have also been the wrong decision. It would have been against the rules, because there was no safety concern or anything like that. So you would need to enshrine that possibility. And I think there will be some tidying up of some supplementary stuff as well. I think it won't be in the rules so much, but we won't.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hear any messages being broadcast between team bosses and the race director? I think that avenue will actually be cut off entirely for the team bosses, which is completely the right thing to do. It was ridiculous hearing what Wolf and Horner said. So I think that's what we'll be looking at. I think we'll be looking at the FIA acknowledging the areas that weren't up to standard. That doesn't mean I think they'll admit they actually did anything wrong, but I think they'll basically find ways to say, this is what we can improve, and it'll be that sort of stuff. And that will be a part of a process to make F1 better and to make F1's officiating and decision-making better. So I think there will be positives to come out of it. I just think it'll be a compromised solution.
I have a question. Do you think that the FIA, Mercedes, and maybe Lewis Hamilton will have a sit-down behind closed doors and discuss the matter more on a, maybe they will bring in Red Bull as well because they were a part in the whole thing in Abu Dhabi, or because what I think is going to happen myself is all the things you have said, all the adjustments they need to do in the regulations to begin with to not end up in this situation again, but also for the sake of Formula One and for the sake of Mercedes and for the sake of everyone, maybe we need a nice ending to this, if you know what I mean. A nice release where everyone seemed to have won, no one seemed to have lost. Everyone is moving forward towards a constructive solution, blah, blah, blah. You know, both from Mercedes, Lewis Hamilton's part, where he can say that I'm happy with what FIA has done. It was unjust. It was bad what happened in Abu Dhabi, but I'm really happy with what FIA have done, and the FIA can say that we have looked at the situation, we've seen what happened, and we took some strong measures to improve the show and to improve the regulations that this will not happen again. Is that the scenario we have in front of us, do you think? Or is, because some people are worried that the Mercedes is having too much say in this, that they can put too much pressure on the FIA to get what they want, because they won't get the World Championship title. That's final, right?
The outcome of the World Championship is set in stone. That's not going to be changing. It was already pretty clear that it was extremely unlikely it would ever change anyway. But any possible potential for it to change ended when Mercedes dropped their appeal. I do understand the concerns that the Mercedes might be able to just sort of write a list of demands and then force the FIA to accept them. It is always, it's never particularly nice when you hear things like a suggestion that Mercedes want Massi and Nicholas Tombasis to be replaced. Like I said, I personally would be uncomfortable championing for someone to lose their job. So I would like to think that Mercedes haven't sort of explicitly said that, but maybe they've sort of stressed a preference for it or something like that. I think the likeliest outcome that's sort of like close to what you talked about there, Jana, is maybe some kind of face-to-face or video chat between Lewis and Mohamed Ben Sulayem, the new president. We know that, Ben Sulayem has claimed on more than one occasion that he has reached out to Lewis and sent messages and tried to make contact there. I don't think there'll be some kind of get everyone together around the campfire and make up. You know, I think it will be a little bit more difficult than that. And I think it will depend, honestly, on what the FIA does. And if Mercedes says that's acceptable or that's sort of where we wanted it to be. Because it could well be that it ends up being a massive bluff. Lewis comes back anyway. They're just all really unhappy. But then you would go into this new season with everyone giving each other the cold shoulder and that sort of thing. I think there does need to be a professional, mature and respectful conclusion to this. But, and I've said this in a few different formats now, that the onus on that is with the FIA. While I completely understand that Mercedes and Hamilton shouldn't just be able to throw their weight around and demand everything they want, what happened in Abu Dhabi, there were clear mistakes in that, and it created a really, really undesirable situation. And I think it's the responsibility of the FIA to show to Mercedes and Hamilton that they've taken it seriously and put the right steps in place to avoid a repeat. If they don't do that, I don't think Mercedes and Hamilton should be expected to just go, oh, well, it doesn't matter. Like, we'll just let it go and start a new season. How can you go into the season with anything other than reservations that the same thing could happen again? So I think it's important that it comes to the right conclusion, but I just think the onus is really on the FIA to ensure that happens.
But to me, that seems a pretty easy situation to solve anyway, because we all agree, I think, including the FIA and all the ones to decide in FIA, that we need to do something about the situation that appeared in Abu Dhabi. I mean, no one wants that to happen again. So that should be easy to give Mercedes and Lewis Hamilton what they want, because it will gain the whole championship and it will also gain the other teams. Because, but on the other hand, we've seen what Zak Brown was saying in a release, I think it was yesterday or something, the day before. And he says that the teams have too much say towards the FIA. They especially the big teams, they can put demands in and get their way with stuff that the smaller teams can't. So in some way, FIA needs to sort of pick up the torch again and be the decider, the one who runs the championship in a strong way. And then we come back to the fact that they lack credibility.
Yeah, it is complicated, and I do understand the argument that the F1 teams have too much power. I have been a fan of the idea of just the regulator is the one that should set the rules, and then the F1 come up with the commercial framework around that. Between the two of those things, you then have a set of conditions, if you want to call them that, that you present to the teams, and the teams either sign up and agree to them and take part, or they don't. I really don't like that the teams can meddle. And while I think the changes to the governance that came in with a new Concorde Agreement in 2020 were good in that they slightly simplified a really overcomplicated structure, and they allowed for changes to be implemented by majority rather than unanimity, You still have the potential there for the system to be gamed. This is another thing that Zach has talked about, which is that when you have these alliances, like Red Bull owning two F1 teams, or you know, Mercedes having multiple customers and Ferrari having multiple customers, the way that majority works, there are some issues. If you want urgent change, for example, as in change that will be implemented by a certain date or within the same season, you need, there are 30 votes, basically, 10 from the FIA, 10 from the 10 teams, 10 from F1. And you only need, and you need 28 out of 30 in that situation to get a change to go through. But that also means you only need 3 teams to object to get that change blocked, which is exactly what an engine manufacturer can force if they get their teams to vote in blocks. So this is part of the problem. It shouldn't be. It basically means that the more powerful you are in Formula One, you have a veto. And I really don't like that. I never liked the fact that Ferrari had a veto, just because it's been around for a while and lots of people like the prancing horse. I know I'm being a bit flippant there about what, you know, Ferrari's magnitude and its reputation, but I just don't think that's right. So I think there's an awful lot that can be improved. But it goes back to what I said at the very beginning about what Ben Sulayem has done, which is launching this consultation with the teams on a lot of issues. It's not just about Abu Dhabi. That is the headline, and that is what we're all focused on, rightly so, and that is the short-term priority. But he has crucially, apparently, started the process of asking them about other stuff, which is good, because that means that all the stuff we've talked about here, the stuff that Zach's talked about in this sort of State of the Nation address, which people can find on McLaren's website if they want to read it in full, which they should, because it's a bit boring at the beginning and a bit boring at the end, but it gets really good in the middle. And I would recommend going and reading that. All this stuff can be incorporated and may be improved. And if we do that, F1 just becomes a better place all round. I don't think there are any losers from that, except maybe the absolute wealthiest and most powerful of teams giving up a little bit more power.
Alltid lika trevligt att ha med Scott Mitchell. God insyn i den här sporten, för allt vad det är värt. Han är britt. Han har blivit kritiserad av för mycket under året. Han har både hatat Hamilton och älskat Hamilton, och hatat på ett gammalt sedvanligt vis när man är skribent.
Precis som du det.
Precis, man får ta smällarna liksom, för att det är ju lite, det är lite så som fan läser Bibeln många gånger, va? Och det är lite tråkigt att det blir så givetvis, va? Men det ingår i jobbet också, så man ska väl inte gräva ner sig för mycket. Scott är i alla fall väldigt, väldigt kunnig. Jag har inga som helst problem med honom i det avseendet, utan här har vi god insyn. Jag, liksom, det är intressant att höra honom också prata om alla turerna runt FIA och vad som faktiskt behöver göras nu och vad som är det troliga att hända när man väl har presenterat den här utredningen då, som enligt uppgift har startat då lite försiktigt och lite sent, kan man ju tycka.
Mm. Ja, alltså min känsla runt allt det här är att det är klart att kritik, feedback, kritik måste komma för att man ska kunna förbättra sig. Hade man bara släppt det här liksom rent generellt, då hade det ju inte blivit någon förändring. Och förhoppningsvis nu, så som Scott påpekar också, så blir det väl någonting som är bättre för Formel 1 i stort genom en sån här process då. Men det är där släpper jag det lite, för att jag känner liksom inte att jag personligen inte berörd, så att säga, utan det är mer att nu kommer saker och ting ske, förhoppningsvis blir det positivt, och sen får vi se. I trust the process lite grann. Och,
lite så.
Ja.
Nej, men jag håller helt med dig, Erik. Visst, man kan ju grotta och vältra sig i det här överhuvudtaget, va? Och jag förstår att det finns de väldigt inbitna Lewis Hamilton-fans som aldrig någonsin kommer att kunna förlåta någon för något, utan bara är helt övertygad om att allt som gjordes enbart för att sabba för Lewis Hamilton. Och det är väl inte riktigt vare sig din min syn på det som skedde, bara att det blev fel, kort och gott. Och att det nu är oerhört viktigt att FIA rättar till de här felen och ser till att det aldrig kan hända igen, för sin egen kreditvärdighetsskuld, om vi kan kalla det.
Mm. Ska vi säga så för denna vecka?
Tycker jag. Jag tycker det låter som en bra idé och tackar för alltihopa. Ni är med oss nästa vecka igen. Då ska vi som sagt prata lite Daytona 24 timmars då. Där vi har ett väldigt massa indikarförare som är med. Tre svenskar dessutom, Marcus Eriksson, Linus Lundqvist och Rasmus Lind. Marcus har lovat att vara med och prata lite grann om sin insats i alla fall. Får vi se hur detta blir. Men tills dess säger vi nu tack och på återhörande. Ha det gott. Hej då!